Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C-more sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?
God morgon på er och varmt välkomna till Fotbollsmorgon torsdag. Och det jag inledde med att säga, det var ju att Josefin Karle brukar, hon brukar vara här på torsdagen, men är nu i London på någon resa. Och då har vi kallat in Fotbollsmorgons supersub, ja. Fabian Ahlstrand.
Ja, jag brukar ju vara med också torsdagar.
Inte så ofta.
Nej, inte så ofta. Ja, du är lite av en supersub.
Jag var inbjuden förra veckan, men då orkade jag inte.
Orkade du inte?
Nej. Är det en supersub som inte orkar?
Nej, det är lite Ronaldo över det hela.
Ja, du vägrar bli inbytt. Hade man frågat Ole Gunnar, hoppar du in eller?
Ja.
Nej, skiter i.
Nej, exakt. Det, han ställde ju alltid upp. Ja. Är det, börjar man inte bli lite trött på den referensen när man pratar supersub? Men samtidigt, jag kommer inte på någon bättre. Nej, än Ole Gunnar Solskär.
Jo, jag vet en. Jag vet han i Fiorentina som alltid kom in och gjorde mål.
Men vad det? En målbanda
eller vet han? Nej. Caicedo gjorde det, vet han inte det. Ja, skitsamma.
En målbanda.
Ja, bra super så.
Ja, där kommer Djurgårds referensen. Men vad har han gjort så många mål på inhopp?
Ja, varje match.
Mm. Vad händer med han nu?
Jag vet inte.
Nej.
Jag minns Amadaya Renni i Bayern på.
Just det. Degerfors var Elfsborg.
Nej, fan eller. Amadaya Renni var väl inte Degerfors Elfsborg. Han var bara
var inte det? Nej, vem var det som kom för... Nej, det var någon annan. Jag tänker på han Griffith. Han var ju aldrig uppe i Bayern. Men jag jämförde bara dem.
Ja,
sidospår, helt klart. Det är den 89:e morgonen tillsammans med oss här på Fotbollsmorgon. Den 8 december som sagt. Vet ni vem som fyller år idag? En fotbollsspelare.
Nej.
Se om jag ger lite ledtrådar då. Han är VM-spelare.
Nu.
Han slog igenom i Liverpool. Så han har faktiskt varit. Nu är han är i sin tredje Big Six-klubb nu.
Ja, det är Raheem.
Ja, snyggt.
Oh, snyggt.
Raheem Sterling, evigt unge Raheem Sterling. Han fyller 28.
Mm.
Har varit med länge.
Född på Jamaica, va?
Ja, så är det nog.
Så han har många barn.
Det har han. Och han åkte ju hem nu till sin familj.
Är det nytt? Okay. Vem var det som hade typ tre också?
Ja, alltså han har barn, men det var ju inte när typ
men det är också någon det är någon till när den kom fram nu som har väl inte Bellingham men typ vem fan är det som har
Phil Foden har ju
kanske
han är ung.
Ja, Foden
är ju vissa ju igång tidigt med. Det, med att skaffa barn.
Sen jävla punchable face alltså på Foden alltså.
Alltså är det så?
Ja, alltså, provocerar väl se om bara.
Jag älskar Foden.
Ja. Jag stör mig lite på Foden. Jag gillar ju Foden i grunden. Ja, men jag tycker inte att han får ut riktigt det han ska få ut. Jag väntar fortfarande på det där definitiva steget till att bli världsspelare.
Han spelar i fel klubb och fel tränare.
Aha. Kanske. Alltså jag köper ditt resonemang till viss del att han kanske borde gå till en annan klubb där han får 100% förtroende. Det är lite mycket fortfarande.
Han kanske skeppar Raheem in med honom i Arsenal då.
Men han ska ju vara det här engelska liksom som gatubarnet som spelar fotboll på gatan.
Skeppa spelar fan shit, du vet. Chelsea.
Ja, jag vet inte riktigt var du
väcker
huvudet.
Som alltså det här klassiska Wayne Rooney och Owen som bara tar bollen och springer med den. Och där får lite fria tyglar. Det är en sån spelare.
Ja.
Han är sjukt talangfull.
Men Pep håller honom väldigt högt. Det var ju en intervju för typ men 3 år sedan när han inte riktigt hade slagit igenom fortfarande. Alla pratade om Phil Foden och det var en egna talanger, vilket de värdesätter högt i engelska klubbar när det värvas in spelare utifrån för dyra pengar. Och då har ju de alltid sagt att vi har en juvel här i form av Phil Foden. Och då sa ju Pep Guardiola att alla spelare är till salu i det här laget, men inte Phil Foden, för han kommer bli bäst i världen. Han har ju väl delvis fått rätt, för det har ju verkligen utvecklats till en riktigt, riktigt bra spelare. Och jag tycker nu när han har fått chansen också i Southgates lag att han visar att han ska vara en del av startelvan. Nu, jag hoppas och tror att han kommer vara det även nu när Raheem Sterling kommer tillbaka då. Han är ju, har ju varit hemma på grund av det här inbrottet.
Ja.
I hans...
Visst blir man glad när det kommer fram brittiska spelare som har bra namn. Som enkla, tydliga, bra superstar-namn. Jag tycker Phil Foden är ett jättebra namn. Jude Bellingham kan vi inte alltså det är så bra namn så det går inte att prata om. Men så är det som Hudson-Odoi, vad är det för skit? Alltså ge mig ett bra namn. Om ska komma
och det
fram.
Blev ju inget bra, det gick inget bra heller för Hudson-Odoi. Går ju desto bättre för de här stjärnnamnen. Men Jude Bellingham, är han seglar förbi Foden eller som stjärna?
Ja, nej, men det är ju Englands nästa bästa spelare.
Ja, man måste.
Vem är bäst?
Ja, vem fan är bäst?
Kane.
Ja, vad fan, 30.
Det håller jag med om. Nej, men jag håller med.
Det är så bra så att det är löjligt. Så bra i VM också. Jag läste någonstans att han har varit svag innan, men han tycker jag är Englands bäst.
Det var lite passning till Axén kanske, som kallade dig för raket från Sollentuna. Han tycker att Harry Kane inte håller måttet.
Nej, det är otroligt. Ja. Men han är ju ute på hojen alldeles för ofta.
Raket från Rynningen.
Ja, det låter bättre.
Det brukar tilla in sms ibland för Axén under sändning. Ja. Men du håller, liksom jag, Harry Kane väldigt högt.
Men jag vet inte, alla som kan fotboll säger alltid att han är så jävla bra. Men jag fattar inte Kanes storhet. Alltså.
Hur kan du inte göra det?
Men jag
det
ser här, inte vad det är.
Alltså, han kan ju ta bollen och han kan ju spela, han gör 20 mål varje säsong.
För mig är han Johan Elmander.
Nej. Alltså, kolla skarvarna, kroppsbollar och...
Nej men alltså han är så allround. Ja. Alltså till skillnad från de här niorna i boxen som är ju väldigt bra på det de ska göra, så är han överlägsen dem tycker jag utanför boxen.
Ja.
Benzema är också riktigt bra ute i boxen, utanför boxen.
Ja.
Men, jag tycker inte man kan jämföra Lewandowski med Harry Kane utanför boxen. Haaland ska vi inte tala om. Men Harry Kane är så jäkla allround och klarar så många olika roller. Plus att han är så fruktansvärt målfarlig. Ja. Nej, han har
han ligger bästa. Svårt. Han har ju någon pass nu mot Senegal och bollen kommer upp i luften och han bara väntar ner på uppstuds, bara klipper den till och med spel. Alltså han har ju... om man tittar på honom, kolla han orienterar sig. Alltså,
ja, men det är där jag inte kan se, tror jag. Det kanske är det som är det problemet.
Men också hur han ser lite så här kantig ut. Man tar honom för att kanske vara lite av en Johan Elmander typ, men så fort han får en liksom... när han tar emot bollen så gör han det jäkligt snyggt. Jag håller ju Harry Kane högt, men Jude Bellingham, det ska bli spännande att se det. Det verkar som, det kom uppgifter igår, att Liverpool ska ju ligga längst fram. Och Liverpool-supportrarna, de är ju väldigt... hoppas de inte
Anders Bengtsson har varit väldigt aktiv i Twitter med sån där... Nej, men olika tecken.
Det är Anders Bengtsson med flera som verkligen hoppas här nu, med tanke på att han hänger väldigt mycket med Trent Alexander-Arnold och även Jordan Henderson är polare med. Och det har ju pratats som så att Liverpool gjorde ju ingen större mittfältsvärvning i somras, eftersom man sitter och väntar på att det ska bli dags att värva in Bellingham.
Alltså Thiago och Musiala på mitten, eller man säger Bellingham.
Också en sjuk spelare. Alltså det är länge sedan man såg så många unga spelare som är så pass bra. Alltså Musiala är också en, och Bellingham, det är ju inte bara talang, det är ju världsspelare redan nu. Musiala är helt överlägsen. Nu gjorde han inte någon mål, men alltså vilken är det för spelare?
Nej, det ska bra.
Det känns
bra.
Som en 0-1.
Och Pedri och Gavi och de här. Alltså,
ja, 0-1, 0-2, 0-3 generationen. Det känns som det kommer fram mycket, mycket bra spelare.
Ja, så är det verkligen. I vårt introsurra så måste vi även då nämna att vi efter årsskiftet kommer att byta kanal här på YouTube. Det blir ju fotbollsmorgon då som gäller. Så in och följ oss där, prenumerera. Så blir vi jätteglada och så missar ni inte några avsnitt av fotbollsmorgon just. Och sen då så har vi ju insamlingen till Amnesty som ligger här någonstans. Där någonstans. In med luren, klicka av den och skänk en slant. Så gör ni någonting väldigt bra. Det var lite träningsmatcher igår. Vad känner ni kring att klubblagsfotbollen drar igång snart igen?
Det känns skönt ju, men det känns också konstigt så in i helvete. Man är som inte är med på att liksom det ska börja gälla någonting på riktigt. Man är van med att det ska vara någon premiär. Och liksom.
Ja, där tror jag lite baksmällan av det här VM:et kan komma. Alltså många har ju uppskattat då att, mot alla odds då kanske, att det spelas fotboll mitt i vintern. Jag har ju gillat det i alla fall. Men sen då när fotbollen drar igång där i England då, som jag följer främst i mellandagarna, kommer kanske kännas lite konstigt och att man inte riktigt blir engagerad från början. Vad känner du, Fabbe?
Alltså, normalt sett med VM-slutspel så tycker jag nästan VM-finalen är den tråkigaste matchen. Alltså, för det är lite VM-modet att VM är slut. Och nu kommer ju ett ligan drar igång direkt.
Ja, det är konstigt.
Jag vet inte. Jag har väl egentligen en åsikt. Det är väl som det är, men...
Alltså, det var träningsmatcher igår. Jag såg, det är så jävla märkliga matcher. Alltså, jag såg att Fiorentina mötte ett bolivianskt
Always ready,
tredje divlag i Italien.
Ja, stämmer. Always Ready heter laget.
Har du skrivit upp det till
och
med?
Ja, jag har skrivit upp det. Ja.
Och det har jag verkligen
reagerat. Nej, det har du inte kollat. Nej. Jag tänkte att du måste köra
själv. Nej, inte alls. Nej, för jag verkligen fastnade på 9-0. Ja. Och bara, vad är det för jävla Always Ready?
Känns ju ändå som bra siffror. Alltså för det här Always Ready. Man var inte riktigt redo, men nästan.
Men har de råd att åka över till Europa? Det känns speciellt.
Ja, de blir väl inbjudna där. Men varför bjuder man in just dem? Ja, jag vet inte. Men 9-0 där. Och sen även Cadiz som slog Manchester United med 4-2. Men det var ett kraftigt reservbetonat Manchester United.
Var det så kraftigt reducerat?
Tycker jag.
Ja, men det var ju ändå. Ja,
jo, alltså. Jo.
Visst.
Deppigt med Van de Beek där.
Men kan du nämna två relevanta anledningar till varför du nämner det här?
Ja, för att någon har skrivit det här. Ja. Det är väl lite kul att det börjar närma sig europeisk fotboll. Jag vet att du bara följer allsvenskan och du ska få prata.
Nej, men jag fattar inte varför du ska ta upp det här.
För att det är kul att det kommer i europeisk klubblagsfotboll och att Elanga fick kritik, för det ville komma till.
Ja, okej. Men han fick fortsätta.
Nej, men de bytte ut hela
Lindelöf laget.
Lindelöf var med. Martial var med. Så att det var jobbigt ändå för Martial. Han var ju nära den franska truppen och så sitta och harva med det här. Samtidigt måste ju han ta tag i sin klubblagskarriär. Så att det är väl bra att börja någonstans. Gjorde mål på straff, Abbe.
Okay.
Ja, riktigt viktigt.
Berätta mer.
Ja, det...
Jag tycker vi kan prata om straffen. Ganska odiskutabel skarp.
Ja, precis. Rent slagad till den höga stolpen. Men jag tänkte innan vi får gäster och annat att vi ska ha en liten övning som jag har förberett här.
Jag är väldigt
taggad till. Jag har redan förberett er lite grann, men inte våra lyssnare och tittare. Men jag reagerade ju på nyheten igår som inte slog ner som en bomb, för det hade redan börjat tisslas och tasslas kring det. Men Eden Hazard då, slutar ju i det belgiska landslaget, 31 år gammal. Totalt blev det ju 126 landskamper och 33 mål.
Många landskamper då.
Många landskamper, väldigt många. Ja. Kanske inte jättemånga mål, såklart gjort en väldigt fin, har ju väldigt fin landslagskarriär bakom sig, även om det inte slutade riktigt som man hade hoppats. VM-bronset sticker väl ut då 2018. Och man kan tycka så här att det är lite av en besvikelse att Belgien bara tog ett brons med den här gyllene generationen, men för det är ju ett ganska litet land, så det är ju precis som att vi är väldigt glada över vårt brons från 94, så ska ju de känna stolt.
Det känns som att de har samma startelva i typ 10 år. Ja, när så var det de peakade? Var det EM 16?
Ja, 16 tror jag.
Ja, 16-18 var de som bäst. Men på ämnet då, så tyckte jag att det var lite sorgligt att han nu liksom, hans karriär går ju mot sitt slut. Landslagskarriären är över, och frågan är om inte klubblagskarriären är över också. För det förfallet som Eden Hazard har stått för i samband med bytet från Chelsea till Real Madrid, det har i alla fall jag aldrig skådat. Nej. Och därför, ni
får se om
ni
håller med.
Ett så snabbt förfall. Mm. Det är det vi pratar. Därför har jag, och jag skickade en tweet kring det, och det blev väldigt stort engagemang. Folk svarade och kom med väldigt bra motbud. Men därför har jag förberett en lista då. Från de topp fem största förfallen. Och jag har lite kriterier här. Det ska ju vara verkligen från toppen till botten. Ja, så vi kan ju inte ta någon allsvensk spelare som har varit bra och sen spelar i division 2. Så jobbar vi inte. Dessutom så har jag valt bort, nu kommer kanske bli lite rubriker här, men jag har ju valt bort brassarna. Till exempel Ronaldinho och Adriano, de skulle ju lätt kunna vara med på sån här lista. Men jag fick från Axel Insulander när jag bollade lite med honom, han som sitter här på fredagar, att de var ju inte intresserade. De slutade ju mentalt med fotbollen. Här vill jag liksom ta in spelare som liksom klev över till ett annat lag och var taggade på att ta nästa kliv och bli en absolut bäst i världen då.
Ja.
Så där har ni kriterierna, vi börjar då.
Får man nämna, får man gissa? Vilka du har med?
Ja, nej, okej.
Är Hazard med eller?
Hazard är etta. Hazard. Jag sa ju att det var det största förfallet.
Herre. Nej, men jag tyckte, alltså, han
du
var...
Du kommer ju slå ner på allt.
Ja, men får jag gissa? Tre.
Du fissar tre.
Jag tror du har med, du måste ha med Fernando Torres, tänker jag. Han var ju jättebra
i på Säg bara namnet så kan vi prata om det.
Götze är ju med såklart. Ja, vi lämnar det där så att det syns inte
har fått tid. Har du någon gubbe som du vill ha med?
Åh, jävlar, snus. Falcao kanske.
Falcao?
Ja.
Inte.
Nej.
Vi tar oss till femte plats då. Och där har vi, jag tror Viktor har förberett lite grafik. Se om det kommer upp då. Där har vi Alexis på femte plats.
Jättebra ju. Från Arsenal, ja.
Från Arsenal. Ja. Vi som har koll på hans karriär gick ju efter att han spelade i Barcelona och var bra i Barcelona. Men det var väl under tiden de hade Messi, Suarez, Neymar, va?
Ja, precis.
Vilket ju gör det ganska tufft att slå igenom. Och därför blev det en klockren övergång till Arsenal. Och där var han ju...
Nej, han var aldrig med under...
Inte Suarez.
Svar inte. Nej, Suarez kanske inte hade kommit.
Men Neymar hade kommit.
Ja. Men vem var det som var anfallare där?
Fan, vad anfallare?
För att han fick ju mycket speltid, men han var inte helt ordinarie. Ja, Pedro, menar du?
Ja, Pedro.
Ja, Pedro någon... var fem år då.
Men hade han någon sen nio? Nej, det var inte...
David Villa kanske?
David Villa
kanske. Ja, kanske har dragit innan.
Ja, han kan spela, skitsamma.
Det var lite tufft för honom att slå igenom i det Barcelona. Gick till Arsenal och gör ju en...
Ja, helt
men, han gör det ruskigt bra där. Bara för att ta lite siffror då. Han gör ju säsongen 16-17. I Premier League gör han 24 plus 11.
Mm. Mm.
Och då ska vi prata om att det är ingen, han är inte striker, utan liksom, ja, passar in i alla de där tre offensiva rollerna.
Ja.
Men liksom den,
bara i Arsenal.
Det är ingen bomber.
Nej.
Det är inte Haaland. Sen på hösten, 17-18, då gör han 7 mål på 19 matcher. Vilket kanske är lite mer rimligt för den typen av spelare.
Mm.
Sen går han i januari då. Ni minns pianospelandet. Mm. Klar för Manchester United. Under Mourinho var det väl.
Ja.
Som var tränare då. United jagade ju allt och alla för att liksom ta sig tillbaka som vinnare. Och den där hösten. Jag tycker ganska omedelbart. Eller den våren. Mm. Att man ser att han börjar bli trög.
Mm. Ja, det händer någonting väldigt fort där.
Ja. Och han gör på... Alltså på 18 matcher gör han på 14 matcher gör han 2 plus 3. Det är ingen katastrof.
Nej.
Men då tänker man, okej, det var ingen bra start i Manchester United. Men nu tar han väl revansch här när han får lite uppehåll och samlar sig. Men sen då, säsongen efter, då gör han på 24 fighter 1 plus 3.
Nej, nej, nej.
För en, alltså, det är väldigt lätt att bara titta på mål och assist. Men för en poängspelare som Alexis Sanchez och... om man minns tillbaka.
Vilken säsong var det? 19-20?
Det här var säsongen 18-19.
Var då de typ tog en andra plats också? Av helt, United tog en jättekonstig andra plats.
Ja, jag vet. Frågan är om det var, det kanske var senare när kanske. Då.
Ja. De tog ju den innan Zlatan gick till United, vet jag.
Då jo, men efter, alltså, mycket senare. Alltså typ för 3-4 år sedan tog de. Men,
absolut.
Ja, skitsamma. Men det där är ju ett riktigt jävla förfall. Alltså.
Ja, det är
rustigt. Men sen kommer man tillbaka inte. Sista hösten är jävligt bra inte där.
Ja, så är det ju. Men det är just att han var från i sin peak där när han går till United i princip och så bara...
Det är det jag vill åt.
Ja.
Han var i sin peak, han ska växla upp till att bli en absolut världsklasspelare.
Ja, exakt. Han är 29 toppen. År gammal när han går dit. Liksom, man tänker att han har då liksom...
Yes. Ja. Besvikelse.
Den får
godkänt.
Den får godkänt.
Ja, tack. Vi tar oss till fjärde plats.
Ja... Det här är bra.
Andrei Shevchenko.
Ja,
lite bortglömd, för det är ju ganska länge sedan nu. Det är snart 20 år sedan. Men han lämnar alltså Milan säsongen sommaren 2006.
Han och Michel Ballack går ju tillsammans.
Han blir den dyraste värvningen för Chelsea då. De har ju redan haft något fönster innan där. Mm. Där de har värvat väldigt mycket för Abramovic pengar. Och det var ju lite Abramovic. Även om de inte kommer från samma land. Verkligen inte. Men det var ju ändå lite Abramovic. Ja. Han ville ju ha honom från öst här. Och han gör säsongen innan han kommer. Så gör han 28 kassa på 40 mål. Och då tar jag bara Champions League och Serie A. Och var ju, jag tror han gjorde 175 mål på 300 matcher i Milan.
Mm.
Han var ju, vann väl? Ballon?
Nej.
Ballon d'Or. Han var kanske aldrig vann.
Jo, han vann 2004 va?
Tror att han har den.
Han har den.
Jaha.
Jag tror faktiskt han har den.
Men det var ju luddigt, för det var ju två olika priser på den tiden.
Ja, jag vet.
Jaha, okej. Okay, ja.
Men det var, men någon vann han. Jag tror han vann Ballon d'Or 2004.
Alltså Milan är ju bra där också. 0-5 final.
Ja, men det är det jag tänker. Idag om man kanske tar steget så kanske man kan resonera som att Serie A är en sämre liga. Att det blir tuffare att gå till Premier League. Ja, här står han med 2-4.
Ja, snyggt.
Fabbe gräver alltid fram det.
Mm. Ja, det var bra. Det
var en hyllning.
Ja, det där är ju ett
jävligt. Sen kommer han till Chelsea då. Och man tänker så här, ganska liksom, seriöst, Milan, väldigt starkt lag, kommer till Chelsea, väldigt bra lag. Och det går åt helvete.
Jag
han gör alltså på 40 matcher 7 mål.
Mm.
28 säsongen innan. Och då skiter jag i ligacup och annat. Och sen säsongen efter då? Återigen, ja, första inskolningsåret i Premier League. Nu tar det fart för Shevchenko. Nej, det blir ännu sämre.
Och det är då de vinner Champions League också, 08.
Ja, precis.
Nej, nu är United som vinner.
Vinner de, men när vinner
ja,
de Champions?
Ja, de är final 08
där. 2012.
Så sent?
Ja.
Ja. Men de är bra i alla fall, det året ju. Alltså de möter United i final 08.
Ja.
Ja.
Då hade
inte,
då
hade jag spelar inte Chelsea som heller går piss med det.
Nej,
de rustar ju för varje sommar.
Då hade ju inte ens med.
Nej.
Ballack hade ju också en trög start, men kom upp och blev bättre.
Absolut.
Ballack och han värvades ju det året, VM-sommaren 06. Men Ballack lyckades bättre.
Det är inte många som jobbar i hans andra namn, Mikolajevic.
Nej, den har man inte koll på. Deppiga utlåningen till Milan. Jag tänker att du jävla tar i fart. Men nej.
Nej, bra.
Inte en kasse.
Vi har helt glömt bort den utlåningen. Alltså.
Ja, men vad händer?
Ja, den här får du också. Ja. Där är det bra.
Uff, tack Fabbe. Ja, svårt att sova. Vi ska se om du tar nästa då, om du tycker den är godkänd. Tredje plats.
Det är väl Torres då.
Nej. Michael Owen.
Ja.
Får ta dem Ballon d'Or-vinnare.
Det är lite brasseläge på honom, eller?
Nej, inget ras, man... va? Skadorna, va?
Jo, men alla har ju lite har ju några faktorer här, va? Men jag måste ändå säga, alltså han snittar ju nästan 20 kassa per säsong i Liverpool. Han vinner... Lite märkligt, 2001, ja. Ballon d'Or. Mm. Går till Real Madrid, omtalad värvning. Och sen rasar det ju.
Nej, han är inte jättedålig i Real Madrid.
Nej, han gör lite mål, men det laget de har där. Mm. Han får inte mycket speltid. Han gör, faktiskt sett till antalet minuter, så gör han flest mål i Real Madrid. Ja. Men han är extremt kritiserad.
Ja, han är mer mål än Newcastle. Jag trodde Newcastle var en riktigt haveri, men det var det ju. Ja, just det.
Och sen går han till United. Men absolut, skadorna är ju där. Mm. Vilket ju verkligen ställer till det för honom. Men vi pratar alltså en kille som vinner Ballon d'Or som 22-åring. 21-åring till och med.
Englands Brolin på något vis.
Ja.
Kan man nästan kalla honom. Utan att säga att det var så jävla bra.
Nej, liksom med den deppiga till Manchester United med tanke på hans Liverpool-bakgrund.
Ja, fan, det är äcklig. Det går ju bara
den
måste han ju ångra.
Tar över tröja nummer 7 efter Ronaldo.
Oh,
och sen avslutar i Stoke.
Det är en riktig skitkarriär. Ja. Eller skitkarriär är inte, men skit avslut på karriären.
Ja, det är så här, det är som så här systematiskt bara går neråt efter Newcastle. Mm. Det är liksom det...
Och då, Newcastle var ju, ja nu är ju Newcastle på uppgång igen då, men de var ju hetare då än vad de kanske har varit.
Men de åkte ut med honom i laget, tror jag. Jag tror att han var med och åkte ut Premier League.
All right.
Är det så?
Jag kan ha fel.
Nej, du har ju ofta rätt på det. Ja. Men ja, det är en mörk karriär, men ja, landslagsfacitet är ju bra ändå. Alltså snittar ju nästan.
Ja, det är väl okej. Alltså det är bra.
Men det var ju, ja men jag tänker sen när han slog igenom alltså Argentina. Ja. På tal om unga spelare, stjärnskott i stora mästerskap.
Det var ju...
Vi ska skjuta
på en av de största, alltså topp 5 största genombrott.
Ja, men det är det ju verkligen.
Vi ska skjuta att man känner att man är äldre än honom idag än när han drog knät mot Sverige VM 06. Vad tänkte på
när för då liksom. Eller bara...
Fabbe famlar.
Ja. Ja, men då kom jag, då var han ju en veteran.
Ja,
det var en gubbe liksom. Ja. Och då var han alltså 26.
Mm. Att han är 73.
Kommer du ihåg den när han,
ja, det gör,
han
att han var så kort, 1,73, jag tror faktiskt han var liksom
han var ju alltid en tunn liten räka, men var bra djupled och en bra avslutare.
Ja, inte så tunn United.
Ja, vi tar oss till andra plats då, och där har vi ju Fernando.
Ja, jag fick rätt.
Ja,
det är sjukaste nästan.
Nej, men det raset är ju, jag minns det så väl, hur han tappade allt. Alltså kolla på det highlights-paketet från Liverpool-tiden. Ja. När han gör sina mål. Alltså det är något så brutalt. Han tilltalar mig som fotbollsspelare. Ja. Hur han är kraftfull, han är snabb.
Han var nästan han bättre än Suarez i Liverpool.
Alltså. Ja, men alltså... Suarez har väl bättre siffror.
Men ni fattar vad jag menar.
Han var mer liksom läckrare tycker jag. Ja. Alltså, vilken spelstil. Ja. Och Liverpool var ju klart, alltså de var ju sämre.
Ja, herregud.
Alltså Suarez, i och för sig han lyfte väl Liverpool. Men Liverpool var ju inte glödhjärta.
Han har ju en period där man kan hävda att han är världens bästa fotbollsspelare. Precis innan Ronaldo och Messi.
Mm.
Eller alltså kanske Ronaldo då var ju för sig högre, men det var ändå när han avgjorde EM-finalen.
2008 där. Liksom tänker du på.
Ja, då är Ronaldo steket också, men det är ändå... Han var ändå en topp tre.
Ja, ja verkligen.
Framförallt på hans första säsong, när jag läste på, var den bästa. Han gjorde 24 kassar där. Men han låg alltid runt 20 och gjorde även en del assister i ett inte glödhett Liverpool då. Han gör den där januari, han blev ju klar typ på sista...
Ja, det finns ingen.
Just det, det var en så här...
Och det var då Liverpool tog in Suarez, va?
Det var inte runt och in
Carroll.
Ja, men det gjorde de inte i samma fönster.
Kanske, men
jag tror att de okay. Jag tror att det är faktiskt samma dag.
Det är samma fönster.
De tar Suarez, Carroll, den sämsta och bästa värvningen då kanske på samma dag. Torres går till Chelsea och
det är så här,
hade han börjat i Liverpool. Nej, han har gjort 4 mål i januari månad för Liverpool. Och då Chelsea bara, nu tar vi honom. Och han gör alltså 1 mål på 18 matcher under den våren. Vad är det som händer?
Ett mål på.
Och framförallt kommer jag ihåg hur han, alltså han hade ju en explosivitet, han hade ju speed, han hade ju allt.
Ja.
Men han kunde inte röra sig.
Nej.
Så jäkla sjukt alltså.
Och så händer det så mycket så här symboliska incident. Han missade sig öppet mål mot United, han runda målet han skjuter utanför. Alltså, han hade ju liksom, han blev ju snabbt i åtlöje typ. Och jag håller med dig. Sen fick han väl se lite sin revival där när han gör det mäktigaste målet någonsin. Ja. Ett år senare. Men det är ju klart, det, är ju,
nej, det,
det går inte att...
Spinka inte över.
Nej.
En Liverpool, ni som tittar kanske ser liksom, den här tröjan som de har 2007-2008 eller vad det är. Liverpool. Den snyggaste tröjan de har haft, tycker jag. Mm. Jag älskar den. Clean.
Och framförallt är det typ den enda gången man tycker Liverpool har varit lite charmiga. När de hade Mascherano, Xabi Alonso, Gerard på mitten, Torres på topp.
Ja, exakt.
Och så det är ju enda gången man kan uppskatta Liverpool lite grann. Men det någonting
på tal om Depp utlåning också till Milan där. Precis som Shevchenko.
Men en grej som jag
piss Milan
noterar är ju att han startar ju Champions League-finalen 2016.
Aha, 16
för Atletico.
Mm.
Det är också helt bisarrt. Ja. Man tänker på hur snabbt det
kan gå. Är det eller?
Nej, det är väl
Ramos.
De slaktar Atletico, tror jag. De har ju 2 finaler.
Ja, jag vet. Det är Ramos som avgör den på nick.
Nej, det är väl 2 år tidigare när de... När han nickar den på övertid.
Det är Bale. Det är Bale, va? Ja, det är Fabbe. Men det är klart Fabbe.
Det blir 4-1 och sådär. Ja. Jag vet inte, men...
Jo, du vet.
Det är sjukt att han startade en final. Ja.
Ja. Undrar, spelar han finalen...
14 Ramos i slutet, så
är det det är det, okej. Okay.
Men det är ju såklart en fantastisk karriär. Han är väl med på alla gulden med Spanien där också. Ja.
Men då har han Champions med Chelsea också då?
Ja.
Men också bara notera vad han gör när han är ung i Atletico. Bara så att det faller i glömska.
Men han startar inte för Chelsea i den där Champions League-finalen, va?
Nej, kan han inte gjort.
Nej, det är den där märkliga elvan som vi pratar om så ofta. Mm. Där är jag inte med.
Jag tror inte det heller.
Nej. Drogba, va?
Ja, Drogba startar ju.
Mm. Så att Torres fick inte vara med där. Men han gjorde ju det målet mot kampen. Men förfallet, alltså han skulle bli så mycket mer. Går han är 26 år gammal också. Det är ju en bra ålder. Men det där resonemanget som många har, att han slog igenom så tidigt och blir sliten i musklerna. Att han tappade på grund av det.
Alltså han var ju 20.
John Guidetti-syndromet.
Alltså, han var inte ju så tidigt också.
Men han var inte så ung. Alltså, eller, vadå? Det var ju liksom, han var ju 20 när han slog igenom när han kom fram i Atletico.
Och lagkapten direkt, va? Han var lagkapten när han var 19 i Atletico.
Visst hade de han och Kun Agüero?
Agüero måste ha varit där i sista efter. Året. Nej, jag kan tänka ett år kanske. Max ett år. För att han
och så tar vi oss till ettan då. Och den har vi koll på. Men det är Eden Hazard. Mm. Jag väljer att göra det. Jag var tvungen att kolla igenom hans siffror i Chelsea sista året.
Ja.
För att se om han började tappa redan där. Nej. 16 plus 15. Nej, men alltså, den Hazard,
helt otrolig.
Där finns det ett mörker någonstans. Någonting
lärde känna i Chelsea, det var ju brutalt. Ja. Vad bra han var. Ja. Det här målet mot Liverpool, det var visserligen i en cupmatch på Anfield. När han, alltså, det var ingen som kunde köra slalom bättre än Eden Hazard. Han var ju Messis arvtagare. Jag trodde att när de här gubbarna skulle dippa, då skulle Messi stå där.
Mm.
Hazard stod där.
Men alltså han, det måste ju finnas någon typ av så här psykisk ohälsa någonting som ligger bakom. Vad som hände när han gick till, alltså man kan inte förfalla så mycket. Nej. Som han gjorde. För att det var ju också förfallet rent alltså fysiskt. Alltså på ett halvår. Det var ju allt som hände direkt när han gick till Real Madrid.
Här vill man ju läsa självbiografin sen. Efter karriären, vad hände? Mm. Många skyller på de här ankelskadorna som
men det var redan på sommaren, när de samlades efter sommaren i Real. Ja. Det var en chock direkt. Alltså det var liksom efter 2 månader i...
Det är faktiskt... det är så sjukt hur han bara...
Alltså, han... Vet du det? Han gör väl 1+6 första året. Real har ju skador, så han spelar inte lika mycket som han gjorde i Chelsea såklart. Sen gör han 3+1 året efter. 21-22, då gör han en assist på hela säsongen.
Han har ju någon säsong där han är svag i Chelsea, kommer jag ihåg. Men då var det så här bara en liten formdipp. Ja. Det var så här, hur kan en sån bra spelare dippa lite? Men sen då, säsongen efter, så bara flög han igen. Det är bra lista.
Mm. Ja, men tack.
Det får du. Ja. Det kan vara det bästa du har gjort.
Vi på Fotbollsmorgon är sponsrade av C-more.
Fotbolls-VM startar 20 november och på C-more kan du streama fotbolls-VM utan avbrott, där finalen spelas söndagen den 18 december. Blir det Brasilien som vinner i år? Nej, det tror inte jag. Jag tror att Spanien blir livsfarliga.
Och jag tror på Brasilien.
Du gör det alltså?
Ja. Mm. Förutom fotbolls-VM finns det massor av övrigt på C-more. Bland annat NFL, NBA, SHL ishockey som pågår under hela VM. Dessutom ingår UEFA Champions League i paketet, där slutspelet drar igång den 14 februari. Allsvenskan är en bit bort, men den ingår också i pluspaketet från 249 kronor per månad.
Och förutom sport på C-more så finns ju givetvis min favorit Robinson att titta på. Men vi vill även lyfta fram serier som Nattryttarna med Jonas Karlsson, Yellowstone säsong 4 med Kevin Costner och den nya serien Vuxna män. Dessutom så har vi ju en ny Beck-film på gång här då. Premiär på juldagen.
Allt detta får ni från 249 kronor per månad hos C-more. Tack C-more som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Vi pratade ju lite om matchen igår såklart. Men då var det mest Spanien-fokus. Nu ville vi höra det fokuset från, eller glädjen från Marocko. Vi säger god morgon och varmt välkommen tillbaka till Fotbollsmorgon, Adam Alami. Hur är läget?
Ja, det är bra, tack. Tjena grabbar.
Ja, du firar fortfarande?
Ja, jag dansar runt.
Ja, det är underbart. Det gör du med all rätt. Ta oss igenom matchen här mot Spanien. Vilka känslor hade du i kroppen? Vågade du kolla?
Jobbigast, man färdas mellan hopp, svett, blod och tårar. Och man vet inte vart man är och... Man tappar känsla för tid och rum och alltså, wow. Vi är kvartsfinal, grabbar. Kvartsfinal.
Ja, det är så mäktigt. Hur stort är det här i Marocko?
Jag kan säga så här. Det var inte en enda människa som inte var ute och firade den eftermiddagen. Det var allt från unga barn i 5-6 års ålder till äldre damer och äldre män på 70-80 år som stod ute och hoppade. Det var fantastiska scener.
Ja, jag förstår det. Och, ja, men jag kan tänka mig just det här du beskriver med hopp och förtiden, för det är ganska jobbigt att möta ett spanskt landslag, för de har ju mycket boll. Sen är ju väl vad alla tycker, att de skapar för lite, men det måste ha varit 120 svettiga minuter som du beskriver. Ta oss igenom straffläggningen då. Vad kände du när Hakimi kliver fram där på sista?
Jag känner vilken kapten, vilken spelare, vilken förebild, vilken karaktär. Alltså en Panenka mot Spanien. Det kan inte bli mycket bättre än så. Men vi såg straffläggningen som en vinst, bara det. Alltså att ha 120 minuter där Spanien inte skapat särskilt mycket. Vi får inte glömma bort det. Europa semifinalisten från 20, för senaste EM. Man vet att Spanien är bland de stora. Att klara straffar mot dem, bara det var en seger. Så vi gick in med ett helt annat utgångsläge inför straffläggningen.
Hur stort är det att slå Spanien då? Det är ju ett grannland. Alltså, finns det någon rivalitet där mellan länderna? Sätt det lite i perspektiv.
Oerhört laddat, jättestort, det är klart. Jag tror att det här är, jag säger så här, det är större för Marocko i den meningen att Spanien har ju sitt traditionella derby mot Portugal, men att slå Spanien där med den här historien, 800 år som vi haft tillsammans, ofta mycket tjafsiga relationer, det blir inte större än så. Och jag kan säga så här, så glada som vi marokkaner har varit, så ledsna och så deppiga har spanjorerna varit. Så att vi har sjungit, Så vi sjunger bara Bella ciao, Bella ciao, 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 Bella ciao, ciao, Bella ciao, ciao.
Ja, det är underbart. Nej, men det var ju faktiskt som när man, just det resonemanget hade man ju när Sverige var i kvartsfinal 2018, att man fick nypa sig i armen att man är ett av världens åtta bästa lag. Det är ju enormt stort.
Jag tror också ni har med hela världen, kanske majoriteten av Sverige framför också, men också i stor del av världen, att, så här, att sänka just Portugal, alltså med Ronaldo-historien och allting och det där. Alltså jag tror det finns, ni har mycket liksom backning i ryggen i den här kvartsfinalen.
Absolut, och jag märker det. Jag menar, när jag går ut och tankar bilen och man ska handla kaffe på bensinmacken och så, jag går ju runt med Marocko-tröjan hela tiden och... Och du vet, man märker ju allmänheten, de bara, vi håller på er, ni underdogs, heja Marocko. Man känner ju svenska folkets stöd, verkligen.
Det ska ni verkligen känna. Och vi här i Fotbollsmorgon hoppas extra på att ni tar er vidare. Och vi kan väl göra som så, Adam, att vi ringer upp dig på måndag. Vid avancemang då. Då ska du vara rejält trött efter helgens firande, hoppas jag.
Nu gör vi med mig. Och tack så mycket. Ni har ett fantastiskt bra jobb, grabbar.
Ja, men tack.
Och tack för att jag
kommer. Ciao, ciao, ciao.
Bella, ciao, 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 ciao. Bella, ciao, ciao. Bella, ciao, ciao. Bella, ciao, ciao.
Energi.
Ha det bra. Underbart.
Vi är inne på vår andra timme. Jag sitter här med Niklas Niemi, Fabian Ahlstrand och nu även från SVT. Fouad Josefi, välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack så mycket, oväntat kände jag att du var här. Men kul, roligt att ni bjöd in mig.
Och det blir väl liksom den första frågan, varför är du här?
Ja, varför är jag här? Ja. Nej, men
det är ju relationen till fotbollen som vi vill veta lite mer om.
Ja, men jag är ju liksom lite fotbollstorsk och lite periodare. Både att jag har spelat en del själv tidigare, men att jag följer åtminstone mästerskapen ganska slaviskt.
Ja.
Så att det är väl därför så tänkte jag att det här känns väl roligt.
Ja. Och det här mästerskapet är inget undantag, du följer det noga?
Hyfsat noga, ja. Jag har behövt vara lite på resande fot under mästerskapet, så en del grejer har jag missat, får jag erkänna.
Vad är ditt favorit VM-minne?
Men det måste väl vara när Algeriet nästan slog ut Tyskland i VM i Brasilien 14. Ja. Och välkomnades hem som alltså det var miljoner på människorna på gatorna i Algeriet. Det var otroligt häftigt. Det var det där VM:et som folk skämtade om att Algeriets målvakt var väldigt lik Ken Ring. Kommer ni ihåg?
Ja, just det.
Men vem var din favoritspelare i den truppen? Kommer du ihåg någon som du var så här?
Men det jag tycker tvärtom. Det var ju inte det. Jag tyckte att det var hela laget som var... Jag tyckte, om man jämför nu med Marocko. Så det Marocko har ett antal spelare som är riktigt skickliga. Men jag tycker att Algeriet hade... en så jäkla bredd. Att jag hade ingen sådär favorit, utan jag tyckte hela laget...
Jag blev kär i Fegoli där. Tror han skulle bli nästa superstjärnan.
Mm. Ja, det trodde många. Även jag får
erkänna. Också svag för det och för att se sånt. Jag trodde också att i samma VM att USAs högerback Jedlin, DeAndre Jedlin heter det, skulle bli superstjärna. Gick inte så bra heller. Nej, jag ska hålla käft.
Ja,
men du, hur känner ni då kring Marocko? Vi pratade just här med Adam som kommer från Marocko och är ju... Han firar ju fortfarande såklart. Vad känner du? Du är ju född i Alger, i Algeriet. Vad känner du kring Marokkos framgångar?
Alltså, det är lite som med Sverige och Danmark.
Ja, det är det.
Alltså,
det går inte riktigt.
Ja, men om Algeriet och Marokko är i samma mästerskap, då är det ganska mycket hat mot Marokko. Men när Algeriet inte är med i VM, då kan jag ändå unna de här otroliga framgångarna för Marokko. För det är faktiskt helt otroligt vad de har presterat. Inte bara mot Spanien, utan även tidigare. Ja.
Men som Marokko har ju nu chans att bli det första afrikanska laget att nå semifinal. Men som han påpekade, så sa han också, det första arabiska laget att nå en semifinal. Är det liksom större för marokkanerna, tror du, att det är första arabiska laget än liksom afrikanskt.
Ja, men rent geopolitiskt så vet jag att nordafrikaner brukar poängtera att de är just nordafrikaner och att de tillhör arabvärlden. Mm. Det är ganska viktigt identitetsmässigt för dem. Så kanske, om man frågar många marokkaner, så känner de så. Mm. Jag vet inte riktigt vad som är viktigast för min del.
Det har vi honom.
Det har vi honom.
Ja, ganska bra.
Han lackade ju ut till slut och skrev på Twitter.
Ken Ring, jag skojar
bara. Ja, Ken Ring lackade ut till slut och skrev på Twitter: sluta med den här Algeriet-grejen, fan. Ja.
Men du nämner att du själv har spelat en del fotboll. Det vill jag höra mer om. Men jag, liksom, du nämner inte den kanske starkaste kopplingen till fotboll. Det är ju din pappa.
Ja, jag har bara varit hemma minuter. Men
jag tänkte att du skulle nämna det när du pratade om relation till fotbollen. För han är gammal landslagsman för Algeriet, va?
Han har spelat för landslaget i Algeriet i ett antal matcher. Det är inga rekord i antalet landskamper eller något sånt där. Men han gjorde ett tiotal landslagsmatcher, varav, som jag förstår, så var en handfull som var tävlingsmatcher.
Mm. Häftigt.
Slutet på 70-talet.
Ja. Mm. Och då spelade han i den inhemska ligan också då, eller?
Stämmer. Ja. Och berättat för mig att mycket av matcherna som spelades i landslaget i alla fall, men även i klubblag, det var ju grus. Det var inte alltid de bästa förutsättningarna. Nej, okay. Men så att han hade liksom ingen översyn med när jag gnällde på att man tränade på grus. Nej. Tidiga vintermorgnar eller vinterkvällar när jag var yngre.
Men var han liksom engagerad i fotbollen när du var liten också och tränade eller något sånt där?
Det var ju omöjligt att hålla honom därifrån.
Ja, tänker jag med det.
Nej, men han var väldigt engagerad. Han har inte tränat mig just, men har tränat flera av mina bröder har varit engagerade som tränare. Och, så, och det är jättekul att få se honom få utlopp för det där.
Mm. Vilken klubb tillhörde du och ni?
Ja, men, Sala FF under stora delar av ungdomsåren. Men började faktiskt i det lilla Ransta IK. Så. Men seniorfotbollsmässigt så började jag i Sala FF. Och hamnade i seniorerna som 16-årig, kanske typ 2003, om jag inte tänker fel. 2002 kanske.
Just, du var Sala, ja. Det vet jag, för att Moa Wallin är från Sala.
Åh, nej. Nämn inte Moa Wallin och fotbollsminnen med mig. Det är jobbigt trauma som hon har tvingat mig igenom.
Varför då?
Nej, men alltså...
Vet du Moa Wallin är förresten?
Nej,
men hon är ju... vad ska man säga? Hon är
otroligt duktig journalist och satiriker på P3.
Ja.
Grillade alla
partiledare
under valrörelsen. Okay. Och nej, men hon var från Sala och det visade sig då att när jag en av de här tidiga seniormatcherna jag spelade, så var hon och hennes tjejlag där som bollkalla eller bollflickor. Och efter matchen då utsåg de alltid matchens lirare, och då hade de varit gulliga och plockat en liksom liten bukett blommor runt om där på Silvervallen i Sala. Och jag blev matchens lirare och Moa Wallin gav mig buketten. Och sen så en halvtimme senare när det här tjejlaget också gick runt och plockade och städade lite i omklädningsrum och sånt där. Då upptäckte hon att jag hade kastat den buketten i papperskorgen. Och det var fruktansvärt gjort av mig. Och jag har fortfarande dåligt samvete. Och hon hånade mig mycket rättvist i sociala medier.
Ja, men det är så. Men du, det var aldrig, du är ju journalist, SVT, och jag tror många känner igen dig. Du fick ju lite av ett genombrott här under valvakan, säger i alla fall jag, som fick upp ögonen för dig. Du briljerade ju verkligen där med din kunskap kring landskapen och kommunerna och hade stenkoll på allt som hände. Var det nära att det blev idrott och fotboll istället för den här grävande journalistiken inom politik och annat?
Nära vet jag inte. Man ska inte överskatta sina egna förmågor. Men jag spelade fotboll ganska länge och försökte ändå spela på en hyfsad nivå. Men jag tror att så fort jag började jobba faktiskt på SVT så tog det överhanden. Och jag vet inte om det var för att jag samtidigt insåg att jag är nog inte bra nog att hålla på med fotbollen på den här nivån. Eller om det var för att journalistiken låg mig närmare hjärtat. Jag vet faktiskt inte hur det var. Men,
Vad är det som lockar i den grävande journalistiken och politiken då?
Jag är lite tävlingsmänniska. Jag gillar motstånd, liksom att få lite motstånd. Och det finns ingen journalistik som är svårare, tycker jag, än just grävande journalistiken. Och att bevaka politik, det är också svårt, men på ett annat sätt. Så att jag tror att jag lockas lite grann till det som är svårt och det som folk tror att jag inte fixar.
Vad tycker du om den grävande journalistiken kring fotbolls-VM i Qatar? Olof Lund ligger väl i framkant då, men vi har även haft Martin Schibbye här med Cars of Qatar. Hur är din syn på rapporteringen därifrån?
Nej, men jag tycker att det har aldrig varit så närvarande. Alltså samhällsjournalistiken har aldrig varit så närvarande i ett fotbolls-VM som nu. Man kan bara jämföra med Ryssland senast. Det var inte en droppe av det vi ser idag.
Nej, precis.
Och jag,
vilket är märkligt ju, egentligen.
Ja, men jag kan å andra sidan tycka att det är att det är liksom synd att vi ska behöva göra det. Jag tycker väldigt mycket om tanken på att fotboll ska få vara fotboll. Mm. Men när världen ser ut som den gör och när Qatar får ett fotbolls-VM på det sätt de har fått det, då förstår jag att man behöver göra på det här sättet. Men jag önskar att vi kunde spela ett fotbolls-VM utan att behöva prata om den här typen av saker. För det har ju tagit ganska mycket tid och kraft.
Nej, men jag håller med. Och därför var det så skönt när vi ringde upp Adam. Alltså, han har inte tankarna kring det politiska läget. Det är ganska befriande bara för att höra fotbollskänslor också. Mm. Och ju längre vi har kommit i turneringen så pratas ju i alla fall mer fotboll. Samtidigt som jag är glad för att man har fått den här liksom, informationen. För det var ju som så när fotbolls-VM blev officiellt att det skulle spelas i Qatar. Då var det mer diskussioner kring att, nej, men att det ska läggas, det tog sig ett tid, men att det skulle läggas på vintern och att det inte finns något intresse i Qatar, men sen har vi ju blivit betydligt mer pålästa.
Ja, men verkligen, och det är ju inget fel i det. Jag hade bara önskat att vi hade sluppit. Jag har bara fokuserat på fotbollskänslorna, för jag tycker att det ger också så mycket härligt.
Ja. Hur har du sett på den här debatten då, där många väldigt fotbollsintresserade har gått ut med och sagt att jag bojkottar fotbolls-VM, det här är oacceptabelt för mig, och det borde fler göra, och nästan pekat finger mot fotbollsfantasier som oss då, som vi ändå väljer att se på det. Hur ser du på den diskussionen?
Alltså, jag tror inte jag har någon stark åsikt där. Jag tycker väl att det är väl jätterimligt om det är människor som tycker att man borde bojkotta, att de faktiskt slår slag i saken. Mm. Alldeles utmärkt för dem om du gör det. Jag vet inte alls hur jag tänker kring det där.
Nej.
Jag skulle nog kanske också överväga att göra det om någon hade bjudit in mig och spela. Men jag vet faktiskt inte.
Nej. Mm. Du, succé med den här kartan då och valvakan här senast. Varför tror du att det blev en så stor snackis i efterhand?
Varför blev det en stor snackis? Jag tror att det väl handlade om någon form av kombination att, eller jag tror att det handlar om interaktiviteten. Mm. Alltså att jag upptäckte valresultatet samtidigt som tittarna. Mm. Jag var alltså lika taggad som jag kanske verkade ibland, och ibland lite övertaggad på när det är. Det var verkligen genuint för att jag upptäckte resultatet samtidigt. Och då tror jag att det händer någonting när man gör någonting tillsammans med tittarna. Det har varit min egen analys i alla fall. Men sen tänker jag att de som gillade det kanske får svar på den frågan.
Tror inte vi ska underskatta det, att vi svenskar gillar att känna oss lite som USA. Alltså lite som CNN när du flyger kartorna. Det som man ska komma ihåg, det älskar vi också.
Ja, det kanske ligger någonting i det också. Ja.
Ja, men just också, när man märker när någon brinner för saker, och det gjorde ju verkligen du. Och ja, men som du säger, interaktionen kanske man inte alltid får från SVT och den typen av media. Men det var ju verkligen
ett val är ju så sjukt spännande. Ja. Jag tycker genuint att val är bland det mest spännande vi har. Jag tycker det är minst lika spännande som VM. Mm. För att allt.
Hur länge har du haft den fascinationen?
Ganska tidigt i journalistiken så fick jag upp ögonen för politik. Jag tycker liksom att det är där som allting avgörs. Det är liksom samhällets Champions League. Eller VM, om man säger så. Det är där som alla politikernas allra vassaste argument får höras. Det är där som folket får höras och välja den de vill ha sittandes i regering. Mm. För mig så är det finns så mycket dramatik i det där. Mm. Så att när vi satt på ett planeringsmöte i vintras, ganska långt innan valet, så var liksom min förhoppning var, okay, men kan vi ge det här valet den dramaturgi som det faktiskt förtjänar, eller den dramatik, rättare sagt, som det faktiskt förtjänar. Och jag tror väl att skärmen bidrog till det, hoppas jag.
När vi ändå pratar engagemang kring val så måste vi nästan nämna, Fabbe, din bedrift nere från Australien.
Ja, jag vet inte om den kom fram, men nu såg inte jag valvaken.
Fabbe har precis kommit hem. Han är nämligen, han var fotbollsproffs nere i Australien.
Fantastiskt. Fotbollsproffs.
Jo, men det var
du. Ja, den, ja.
Du fick betalt för att spela fotboll utomlands.
Han rådnar här i studion.
Ja, exakt. Han försöker att tona ner det, men han var fotbollsproffs där.
Vad hände?
Nej, men jag skulle gå och rösta. Och så drog jag till Svenska kyrkan, bodde i Melbourne. Och så det tog en 2 timmar att rösta. Mm. Och så drog jag dit och så hade jag hade gjort klart för mig vilka jag skulle rösta på. Jag skulle rösta blankt. Och så drog jag dit och rösta. Men då fick jag inte de här valsedlarna som man var med. Så jag fick bara en blank lapp. Mm. Så jag skrev på lappen blankt. Och så skulle jag posta den. Men jag är väldigt osäker om den gick fram. Jag vet inte om du har koll på om ni fick någon. Eller du
inte. Jag ska kolla här.
Kartan om det var liksom Melbourne.
Alltså med risk för att säga något som valmyndigheten inte håller med om. Så jag undrar om inte den blev ogiltig. Men för att trösta dig då. Så är det så att blanka röster i statistiken. Så står de också som ogiltiga röster.
Ja, okay. Det är så
det har dövat ditt samvete att du ändå har gått och röstat. Ja. Det är fint av dig. Men i statistiken så räknas det som ogiltigt. I alla fall, oavsett om du skrev blank eller någonting annat.
Ja. Men jag tänkte att jag kunde lämna in den blank. Utan jag var tvungen att skriva
någonting.
Ja.
Skrev på engelska?
Exakt.
Ja, men du försökte göra din plikt.
Ja,
jag gjorde min plikt.
Att du tar det så pass långt för att lämna en blank röst. Det tycker jag... Ja, vi har ju nämnt det flera gånger i fotbollsmorgon. Men det tycker jag är starkt jobbat.
Ja, man måste ju rösta.
Ja.
Så kanske jag var lite tätt inpå. De ska ju färdas några mil.
Ja, så är det. Det är en bit från Australien. Vad säger du om det politiska läget i Sverige just nu då, efter valet?
Nej men alltså, det tog ju en stund att få en regering, men nu finns det en regering. Mm. Och jag tycker det är liksom lite intressant att se partierna byta lite roller. Vi har haft en regering, socialdemokratiskt styrd regering senaste tiden. De har haft alla ministrar, de har haft alla de posterna. Och vi har sett partierna på Ulf Kristerssons sida på politiken. Liksom var väldigt på den socialdemokratiska regeringen. Ja. Nu är det liksom ombytta roller. Och en del partier har funnit sig till rätta ganska snabbt i de nya rollerna. Och en del har liksom behövt kämpa lite och sådär. Och det är kul tycker jag alltid att följa nya ministrar. Se hur de plötsligt hanterar att ja, men nu är det de som har ansvaret.
Ja.
Så.
Ja, Romina var ju här och gästade oss i tidigare år innan valet, 2-3 veckor innan valet och hon är ju verkligen i hetluften nu och det är ju glädjande med tanke på att klimatfrågan är viktig.
Ja. Var det deltagandet här som avgjorde ministerfrågan?
Vi tror det. Vi slår oss för bröstet för att det var så. Hon gjorde en väldigt, hon har ju en fotbollsbakgrund och hon är supporter av AIK och det nämner hon ju i sammanhang. När
hon nämner det i ganska många sammanhang.
Hon nämner det ganska ofta.
Men jag har hört att hon får knappt gå på fotboll nu.
Nej, men hon tyckte väl säga, hon blev intervjuad i, var det SVD eller DN? Ja, någon av tidningarna. Och då har hon ju nu mycket säkerhet runt omkring sig.
Hon får inte stå på ståläktaren.
Nej, precis. Det verkar inte vara så. Det var på några ståplats.
Liksom,
nej, men hon uttryckte sig då att... ja, jag kan väl som Alex Holman och de andra få en biljett på västra läktaren där jag sitter. Men då, det vill jag inte.
Nej,
utan det är ståplats, gapa, dricka öl som är kul. Då kan jag lika gärna sitta hemma.
Kul svar.
Men jag hoppas att vi ändå får se henne på långsidan.
Ja.
Man kan ju gapa där också faktiskt.
Ja, okay, ja.
Men du, domarkarriären är över. Och det
For now.
Ja. Men kanske att du tar upp den här nu då, när du faktiskt nu ska åka till USA.
Ja, de behöver ju domare där.
Exakt, de behöver ju domare i olika sammanhang. Men det är ju nämligen som så att det blir ju tidigare klart här under hösten att du blir ny korrespondent i Washington. Tar över efter Stefan Åsberg. Och det är en ny utmaning. Men du var ju där redan under 2021, va?
Under valet.
Från när de tog sig in i Kapitolium, va?
Var det under valet också, 2020?
Jo, under valet 2020. Mm. Under nästan hela 2020 med pandemin där. Mm. Så hamnade jag där nästan lite av en slump. Och sen så var jag också där under stormningen av Kapitolium. Och vid lite andra tillfällen. Så att jag har hunnit vara där en del ju.
Ja. Berätta, det här är ju jättehäftigt.
Är det en pojkdröm liksom, eller?
Ja.
Förlåt, vad sa du? Är det en pojkdröm liksom? Att det här är liksom det man vill åt ändå som
kan man
politisk
få
support?
Pojkdrömmar när man är vuxen? Går det?
Ja, det tycker jag. Bra. Alltså när man liksom tar sig an ett yrke, då skapas ju nya drömmar liksom.
Ja, men lite så. Ja. Så att för mig, jag tror inte, det kan ha varit en av de gamla pojkdrömmarna. Sådär. Men för mig så tror jag att det tog fart liksom för säg 8 år sedan eller något sånt där, så började jag känna att men det här vore ju otroligt spännande att göra.
Och sen, du satte upp en målbild, korrespondent.
Målbilden kanske kom lite senare. Och faktum är att hade det inte varit för min fru så hade jag nog inte blivit USA-korrespondent nu. För att hon ville plugga i USA för ett antal år sedan och drog dit. Och skulle vara där ett halvår, lovade hon. Och sen så var hon där lite längre tid än så. Så att då tog jag tjänstledigt och åkte till USA för att hänga med henne. Ja. Och gjorde väldigt lite, men ändå lite journalistik medan jag var där. Och det ledde mig in på utrikesjournalistiken på ett väldigt tydligt sätt. Ja. Så det känns väldigt kul.
Får du ta över Åsbergs lägenhet då?
Åsberg, han är ju gammal Gävlebo. Ja. Och han tycker ju om att bo liksom, inte i tält då, men han tycker ju om att bo lite utanför stan. Ja. Och sådär. Jag skulle nog föredra att bo ganska nära stan. Så att vi håller på att leta efter ett boende nu.
Men det är i Washington man utgår från.
Precis.
Mm. För jag var hemma hos TV4s korrespondent. Hon bodde i USA.
Hur vågar hon?
hon bodde i Brooklyn liksom. Ja. Men det är, man väljer inte själv vilken stad man väljer att bo, utan det är liksom...
Nej, det är ändå företaget som placerar den där man vill ha den. Men en del placerar sina korrespondenter i New York och en del placerar dem i Washington. Mm. Jag tror för SVT så är det väldigt naturligt. Makten utgår från Washington och då behöver vi finnas där. Sen så är ju inte målet att man ska spendera jättemycket tid i Washington som korrespondent. Nej. Utan jag vill ju resa runt i landet och visa upp USA på så många sätt.
För det är en riktig pissstad ju, Washington.
Alltså jag blir upprörd över detta hån. Jag tycker mycket om Washington faktiskt.
Jag fattar verkligen varför du ska vara där. För att du som sagt i makten sitter där. Så att det förstår jag verkligen.
Nej, men du måste tycka om Washington. Det är jättemysigt.
Men får jag välja Brooklyn eller Washington så väljer för fan nu.
Okej, jag respekterar det.
Men, jag har aldrig varit i Washington, men man gillar ju New York såklart.
Ja, nej, för fan alltså.
Men jag sticker över.
Jag, någon gång efter årsskiftet, vi får se om det blir mitt på januari eller början av februari. Man ska ju göra väldigt mycket praktiskt.
Är det årskontrakt då liksom, eller hur ser det ut?
Jag blir där 2 år till att börja med och sen kanske ytterligare 1 år beroende på hur det går ungefär. Ungefär så brukar det funka.
Jag tänkte på det, du sa att du skulle gärna vilja visa runt landet lite. Hur mycket så här fria tyglar får du när du ska
jobba som mycket,
får du det?
Dels så finns det ju ekonomiska tyglar. Jag kan inte flyga runt överallt hela tiden. Men det är ganska mycket fria tyglar på det sättet. Jag kan pitcha mina egna idéer och sådär. Och det jag tycker är väldigt fint är att redaktionen hemma i Stockholm litar ganska mycket på en som korrespondent. Man har ganska stort ansvar. Så man har relativt fria tyglar. Men det är klart att det också händer att redaktörerna här hemma eller andra personer på SVT kommer med väldigt bra förslag och säger men vi borde göra det eller vi borde göra det. Och ibland så pekar de också med hela handen.
Ja, men det beror på vad som händer såklart.
Det beror på vad som
händer. Åker du med en fotograf som du känner, liksom, som ni hänger med, eller har ni flera olika fotografer som är där?
Nej, men det här tycker jag är så...
Känns kul.
Jag ska jobba med en kille som för mig är helt ny. Han har jobbat jättelänge för SVT. Vi har aldrig jobbat tidigare med varandra. Men jag har hört så mycket gott om honom. Så att jag är liksom lite taggad på att...
Med honom. Det blir som ett par som ska liksom...
Ja, men alltså man blir verkligen det. Alltså verkligen, de gångerna jag har varit i USA tidigare, man blir ju liksom så otroligt tajt med sin fotografkollega. Jag kommer ihåg när jag och Camilla Gustafsson var i Portland och bevakade demonstrationer mot polisen där. Och liksom man hamnar ju i rätt hetska situationer liksom, där polisen skjuter gummikulor mot den och folk kastar liksom grejer mot den. Och då gäller det att kunna lita på varandra och sådär. Det har jag kunnat göra verkligen med alla som jag har jobbat med hittills. Så ja, man blir väldigt tajta efter ett tag.
Jag har varit nära vi träffade en gummikula.
Oj,
alltså, berätta. 2018 i Buenos Aires. Nej, det är blankt.
Stökigt.
Buenos Aires, vad hände?
Nej, det var fotbollsmatch och så var det lite stökigt.
Ja, var du på derbyt? Liksom?
Ja, jag hann väja undan.
Åh, för fan.
Du hann det? Det
var ju imponerande. Matrix. Ja, sidospår. Men vad ska din fru jobba med då? Hon följer med.
Ja, alltså hon är ju journalist i grunden, ja. Så att hon ska jobba med journalistik, ja. Har jag tänkt. Hon har jobbat tidigare för amerikanska mediebolag och sådär där. Så att vi hoppas att hon ska kunna göra det igen,
ja.
Få se om det går eller
inte. Vad heter fotografen du reser med? Jag är intresserad av fotografen, men vad heter din fotograf du reser med?
Ja, fotografen heter Ronald.
Ronald. Skönt vara ett namn på saker och ting.
Ja, Ronald Verhoeven, ja. En otroligt duktig fotograf som tidigare jobbat för SVT i Bryssel, i Peking och på andra ställen.
Kommer vi få någon idrottslig bevakning från dig då? Det ska ju spelas ett fotbolls-VM 2026.
Mm. Ja, precis. Det är ju formellt efter att min tid i USA borde vara över.
Men det blir förlängt.
Ja. Vem vet? Vem vet? Nej, men det är ju rätt spännande och det ska man nog bevaka. Mm. Det har ju varit väldigt mycket fokus på hur många som har dött i bygget av arenorna i Qatar. Men det finns rätt mycket som händer när man förbereder sig för ett fotbolls-VM. Mm. Ja. Och även USA kommer säkert göra en del misstag i det där som kanske behöver bevakas ju.
Absolut.
Så att, det hoppas jag väl. Ja.
Bra, fan, du har ju lite bråttom, ska vidare här. Men det var väldigt kul att ha dig med. Hur kändes det att prata mer fotboll?
Men jag är glad över att jag tror att jag liksom har överlevt. Mm. Jag tror att jag inte har sagt någonting fruktansvärt.
Nej, inte heller.
Så att, ja, ribban var ganska låg för vad jag förväntade mig. Så här, nice, jag tror att jag överlevde.
Ja, det gjorde du verkligen. Fast en nervositet.
Ja, men lite.
Mer nervös inför det här än valvakan, eller?
Ja, jämvikt ungefär.
Ja, det är bra.
Men en sista fråga. Vilka hoppas du tar hem VM-bucklan nu?
Du säger, vilka hoppas du ska sitta i regering? jag tippade innan på Argentina. Mm. Jag tycker att det är ett perfekt upplägg för Argentina som har spelat så dåligt i flera matcher. Så det är perfekt för en sorts comeback och ett krönande av Messi. Så att jag tror... och hoppas på Argentina och så lite Marocko, men bara lite.
Ja. Ja, Marocko Argentina final då?
Ja, det är inte otänkbart. Nej. Men det ska mycket till. Men jag håller också en tumme för Argentina. Men det är ju liksom de två bästa publiklagen och de vill man ju se så långt som möjligt. Stort tack för allt och lycka till nu borta i USA. Ja, vi kanske får ringa upp till. Om det händer något stort då. När Messi är klar, då
ringer jag. Då åker jag direkt.
Ja, då får du intervjua honom. För vår räkning. Stort tack för att du ville vara med. Du, inga speltips inför kvällen då? För det spelas ju typ ingen fotboll. Men vi ska ju gå igenom Big Nine som drar igång imorgon. Mm. Och där går det ju att rygga oss borta på dob.one snedstreck ATG, va?
Ja,
det här är ja, snedstreck Big Nine. Ja, jag måste ha lärt mig, säger Victor. Jag är svag där, jag ber om ursäkt för det. Dob.one snedstreck Big Nine. Och jag är het, jag hade 8 rätt här senast. Sabri som också går och rygga, han kör ju Watch Along här. Han hade ju 9 rätt här senast. Så det finns alltså ju några att ta rygg på. Och kanske då att man ska ta rygg på myggan här inför helgen med start imorgon. Här har vi kupongen.
Det är så att här är kupongen och jag har glad att se Championship tillbaka.
Ja.
Jättekul, det börjar förra helgen. Så att det är kul med fotboll på dagar.
Hur är den bettingmässigt? Är den svår eller?
Ja, jag tänkte helt skiljer väl 7 poäng mellan liksom.
Gör en analys, peka ut vilka du tror vinner och kör tvärtom.
Ja, precis så. Tyvärr, alltså, det är en tuff liga. Men kul att den är tillbaka. Och då känns det som att brittiska bollen är på gången för julhelgen. Ja. Men först och främst har vi ju lite matcher fredag, lördag. Och här har vi ju rätt mycket streck, men jag väljer ändå att tro på Brasilien efter senast. Mm. Jag tror på en massa mål också. Jag tycker Kroatien ser ju jättetrötta ut, så jag tror att det kan bli en till sån här dansmatch för dem.
Håller du med, Fabian?
Nej, men de var ju så svaga mot...
För du skrev ju till mig att du trodde att Kroatien skulle slå ut Brasilien. Nu kan du väl vara ärlig med.
Jag sa att de var en liten dark horse. Nu blir de livsfarliga. Så. Man ska aldrig underskatta
Kroatien. Men där har vi din två ännu starkare.
Jag tror också det. Jag tror det är en vatten på kvarna.
Liksom.
Exakt.
Jag äter krispbrännen under 2,5.
Ja, det är starkt. Jag är expert. Och du. Nederländerna och Argentina då? Jag tror Argentina vinner. Bra. Men här måste ju krysset med i och med det är VM. Det blir mycket straffar som jag sett. än så länge.
Jag köper 100%.
Wildcard match nummer tre. Jag ska ärligt talat säga att jag har ingen aning om någonting här. Marocco har alltså, är det 8 matcher coachen har utan sig i mål?
Ja, är det så?
Och innan det vann han ju Champions League i Afrika. Han så är det här, han inte sett mål liksom.
Han är ju Rickard Norling.
Ja, precis. Nej, så. 12 matcher.
Så att, gåshud, alltså.
Och så gör Portugal 150 mål i varje match. Ja. Så att, vad betyder det för den här matchen? Ja. Ingen aning.
Det kan bli 3-3. Det kan bli 0-0.
Så vi sitter på Wildcard. Vi vinner skytteligan här nu.
Ja, exakt. Och sen har England Frankrike. Där känner att jag håller på England, men Frankrike är favoriter helt klart. Samma sak där. Jag hoppas väl på etta under liksom. Mm. Så jag hela där också. Lite fegt. Och sen har vi Stoke Cardiff. Ingen koncentrans.
Nej.
Stoke ska skit ha, och så är det. Sheffield United måste ju, de har ju rullat igång här i höstas. Mm. Och nu är de på väg upp.
Är det Stor Olsen eller?
Nej.
Nej.
Fan, vad skämtar du?
Nej, Olsen är ju vilda. Nej, exakt. Sorry. Och jag svarar som att det är
vilda. Men skämtar du?
Vi har väl Malmö vatten.
3 år sedan han var.
Ja, exakt.
Det är Olsen. Nej, så länge.
Han är vilda.
Men vafan.
Det är så svårt.
Han säger fel på saker också.
Jag sa att USA. Jag sa
att USA. Klart att vet att han gått och sitter i andra slips i.
Jag sa att Raheem Sterling spelar i Arsenal, för fan. Och att man.
Det är på morgonen här, mina
vänner. Ja, det är verkligen.
Det är mycket.
Men han går bra, va, Annel?
Han har haft skador. Men han lider ju igen när han är frisk.
Vem då?
Anel Akhmedhodzic.
Ja, jag menar han vet det.
Och gör någon mål också, tror jag, till och med. Han gjorde mål i augusti från det början. Middlesbrough, riktig skitsäsong.
Men den är så svag, den tavlan, med att man vet att jag sa fel.
Det ja,
nej. Skärp dig. Fortsätt, myggan.
Ja, uppförsbacka. Middlesbrough, dags för att... De är mycket bättre än tabellen säger, och nu är det dags att visa det. Reading Coventry, här har vi en intressant match med Coventry som har fått igång det. 5 raka vinster.
Aha, Gyökeres.
Ja, Gyökeres gör mål i varje match. Mm. Paus, dags att börja igen. Mm. Till Reading, jag känner mig osäker. Ni tog upp det igår, va, att de torskar arenan också.
Just det.
Har man kollat upp det där? Alltså, vad fan, ska de inte spela där på... Liksom, de på
alltså, först har de inte letat där i år. Att de bygger om den. Det är därför det är så dåligt till.
Aha.
Så de har kört liksom bara bortamatcher. Och nu ska alla hemmamatcherna komma. Till det börjar med.
All right.
Det är ett problem. Och då börjar de vinna när de kommer hem igen. Ja, det var hemskt för dem.
Ja.
Samma sak där. Norwich borde gå upp. Har tappat på slutet. Men det har varit uppehåll nu. De borde skapa till sig. Liten skälda på Swansea. Och så kör vi en gubbe och skapar på krysset. Så gå in och rygga. Har ni något kul att göra fram till lördag 18.00. Det var det. 22.00 när innan matchen är klar. Mm. Så får vi kul.
Ja, en väldigt lurig kupong, får man ju säga.
Ja, verkligen.
Sen har du ju såklart snickrat ihop en trippel här också.
Ja, precis så, precis så. Inför imorgon kväll och ni ser vad som försiggår här. Jag tror ju på mycket mål. Jag tror att Neymar kommer göra mål. Det är ingen superspaning.
Men finns ju straff där att hämta.
Det finns straff att hämta.
Ja, men Neymar växte upp nu bara.
Ja, och han vill nog skytteligor och liknande.
Målas ju vinst här långt, va?
Det här är ju inte gammalt.
Jag gjorde mål i förra matchen. På straff.
Sen så tycker
jag... Att jag får den i vanten. Så ja!
Blotta strupen igen direkt.
Ja, verkligen. Jag tror inte jag skulle få den. Jag bara väntar.
Nej, det gick fort också. Ja, direkt.
Mm. Det är märkligt.
Jag såg inte matchen.
Nej, du såg inte matchen. Nej. Kanske man ska göra om man sitter i sådana här typer av program.
Jo, jag tror inte.
Skulle du vara expert
konstigt
i Sveriges hetaste...
Jättekonstigt skryt.
Ja.
Jag kom upp. Ja, okej. Häftigt.
Jag
kan tycka... Jag gillar också Podd. De var ju här. Ja. Jag kan tycka att de också orerar väldigt mycket över att vi kollar inte fotboll. Nej. Nej. Fotboll. Nej, det är inte match på 10 år.
Otroligt konstigt. Han har ju jättekoll på Champions League-uppställningar tidigt
2000-talet. Superviktigt.
Ja.
Längst ner har vi ett gammalt myggan-spel. Han är uppe varje hörna.
Ja.
Han nickar väldigt mycket. Mm. Han gör dock inte så mycket mål.
Nej.
Men han kan få dem på mål rätt ofta.
Men, och det är den korrekt om han gör mål också. Men där ska man veta att stolpe och ring.
Det vet man inte förrän man blir blåst på den.
Nej, det
är
men det är dåligt.
Det är skitdåligt. Ja. Det är skott då liksom.
Mm. Det är för att på mål så...
Men det är ju utanför mål.
Ja, precis. Det går inte mål. För skottet ska kunna gå i mål. Så att det är idiotiskt ändå.
Så tiskar det vara. Men okay, då får vi ihop en bra lunchdubbel ju.
Ja, då har vi 12-4. Vi tar det igen då. Mario mål, över 2,5 mål i Kroatien, Brasilien. Och sen ska Van Dijk bara ha ett skott, eller nick såklart, på mål. Ja. Inte stolpe, ribba, på mål. Och det här får man alltså 12,84 gånger pengarna bort hos ATG. Men, och precis som Big Nine då, så gäller det att man måste vara minst 18 år fyllda. Och upplever man problem med sitt spelande så finns stödlinjen.se till hans.
Ja, men det är superviktigt. Och det här var ju fredagen. Och det här är då lördagen som kommer efteråt.
Oj,
jag har kört på idag. Ja, exakt. Herregud.
Här har du ju inte stuckit i takan. Här har varit feg, Marocko och Portugal.
ruskigt feg. Ja. Ruskigt feg. Men jag känner att han måste med båda matcherna.
Ja.
Egentligen bra. Är mitt spel egna matchen här.
Just det finns ju ett spelvärde också, 1,68. Ja, det är lite högt alltså. Mm.
Men efter Portugals senaste match, vem vet?
Nej,
så alltså, jag känner mig orolig.
Du får hoppas på Ronaldo från start.
Ja. båda lag är ju mål. Kanske inte heller sticker ut hakan. 2,5 mål. Jag kan se Frankie vinna med 3-1 kanske. Mm. Om jag liksom ska vara lite...
Fan, här bra, tycker jag.
Och så har vi då Jude Bellingham som har lyckats skjuta på mål i varje match hittills. Han kommer fortsätta med det.
Snyggt. Han har gjort det.
Mm. Han kommer fortsätta.
Fan, det här är en bra trippel. Mm. Eller trippel, en dubbel.
Så häng på den, 10 gånger pengarna. Då har du lite en lördagslunch.
Mm. Men jag är i det där stadiet nu. Jag var samma med Musiala. När jag slår på England så ska det bli jävligt kul att se Bellingham. Mm. Alltså, man är ju där nu. Mm. Alltså, det är bara häftigt att se honom spela.
Ja, det finns ju viss bromance där med Henderson som man uppskattade sist.
Ja, jag förstår det.
Ja, det gör det.
Jag har nämnt det. Liksom... Det blir Liverpool, va?
Nej, man vågar inte tro på det alltså. Men det är mysigt när de hänger på dagarna och spelar kort och
promenerar. Han är från London. Han är från London och Chelsea från början. Var är han på?
Birmingham.
Alltså, nej, Birmingham, exakt.
Bellingham i Birmingham.
Birmingham, okej. Okay.
Mm. Alltså, han fick ju tröjan hissad.
Mm. Nytt nummer.
Det är så jäkla.
Nej, det var ju väldigt snackis. Han har ju inte gjort en match va, i stort sett. Jo, några.
Nej, men det är många.
Be Mike Ashley köpa klubben och lägga ner skiten.
Han fick jättemycket kritik för det här.
Ja.
Men nu börjar man förstå.
Nej.
Vet du varför han har nummer 22?
Nej.
Nej.
Då ska jag berätta för er. Mm. Hans gamla tränare i Birmingham sa att han var en... Han, var in, han kan spela som 10, 8 och 6a.
Mm.
Men han säger... Det blir 4. Så det blir som 4 plus 8 plus 10 är 22. Mm. Men om, egentligen borde ju mittfältsnummer vara 6, 24, 8, 10.
Mm.
Man säger att han kan spela överallt. Och då blir det 22. Så 4 plus 8 plus 10 är 22.
Ja, ett tips
det borde vara 24.
På det. Ja, men ett tips som man kan tänka på här. Det är att han kollar mer på VM-matcherna än att dra halvdana anekdoter.
Ja, verkligen.
Utan att vara riktigt
svart.
Supergrej på att Brasilien.
Varför hade Kulusevski 44?
Det var det, men det var ju annan Janoschaj.
Det var det, som det är ny svag.
Ja, den är ju ruskigt svag. Ja. Märkligt liksom. Han är redan väldigt mycket bättre.
Ja, verkligen.
Men den kan ni skryta om.
Vadå?
Alltså, Jude Bellingham story.
Ja, jättebra.
Ja, men den är bra.
Helt. Ofattbar usel anekdot. Men
det är ingen anekdot.
Nej, precis, det är ingen anekdot.
Det är
ingen anekdot. Där står jag med på en sån som typiskt fjäll och kommer och säga att Bellinghams brorsa är bättre.
Mm.
Det blir man helt
tokig på.
Vad är Chelsea? För det är någon Chelsea-koppling. Är att han är polare med Reece James?
Du har också börjat märka mycket att jag har tagit avstånd från det engelska landslaget nu för att det inte är någon Chelsea-gubbe i elvan. Han gillar dem inte. Bara snacka om att Declan Rice håller på Chelsea. Men du, han är så lackad Mount med all rätta i petad.
Vad har hänt här? För jag älskar Eurotalk i alla år.
Ja.
Men det har hänt någonting. Han kör ju en lång Chelsea-start varje av sitt.
Ja.
Nu, alltså han skäms inte längre. För han höll igen länge. Ja. Sista åren är det så här, vem fyller år och så fyller år. Och sen börjar det. Då går vi till England. Chelsea.
Ja. Ja, jag tycker det är mycket, mycket av kärlek.
Men han känner att de behöver kärlek nu när det börjar gå åt helvete.
De möter Burnley.
Det är en lack för att Roman har lämnat också.
Ja, det är väl därför. Det är väl därför. När katten är borta.
Ja, så är det.
Så kan det vara.
Ja.
Bra. Och den här då? Gick vi igenom
den? Gick igenom den. Och då har vi lite lördagslunchen. Söndagslunch är klar. Exakt så. Ica köper ett 7 dagar i veckan. Så det bara går dit och kör det också.
Ja, man kan inte gå till Sturehof med slanten. Men den räcker till en bärs kanske.
Det räcker till en bärs kanske. Mm. Är mycket att gå igenom, 3 kuponger. Men ryggar Big Nine och sen har lite kul i helgen också.
Ja, bra Myggan. Nu växlar vi upp känner jag.
Mm, verkligen. Mm.
Har vi någon mer dålig anekdot om fotbollsspelare?
Ja, har du någon Fabbe på? Någon seriensisk lirare?
Massvis.
Massvis, ja. Vi får ta det. Det kommer ju ett program som heter Fabbe Famlar.
Alltså jag har hört under våren. Vet ni om det stämmer med att Andreas Gran... Kvist. Börjar starkt.
Sent alltså.
Att han har byggt en fjällstuga någonstans i svenska fjällen kring en jävligt stor gran som har en centerpiece i hela huset. Stämmer det?
Det får inte stämma.
Har ni hört den grejen?
Nej, jag har hört det.
Nej, men okej. Men jag har hört den bättre.
Han känns inte så skidkompatibel. Alltså, jag tror det, men...
Jag tror inte mig. Jag har bara hört den här historien att den ska vara så.
Det är ett gräv som Fabbe får.
Ja.
Du kan gräva vidare.
Jag svenska bollen.
Jag har sett att man följer Victor Nilsson Lindelöf och hans hustru på sociala medier. Mm. De har ju en sån gran.
No.
I sin kåk.
Jasså?
I Manchester.
Vadå?
Ja, en gran genom hela...
Va?
Det var väl det du syftade till.
Ja, har de det?
Ja, de har det.
Varför då?
Jag vet inte, de har ett stort hus. Ja. Och så har de en, en plats för en stor
ja. Ja, ja. Nej, men vi får, nästa vecka så kanske jag ta reda på sanningshalten i den här historien.
Vilka härliga sidospår.
Mm. Ja.
Ja. Och med de sidospåren då så är det dags att avsluta dagens program. Vi är ju tillbaka imorgon igen. Ja, det sa vi. Vi sa det. Vi är tillbaka imorgon igen. 7.00. Då är inte vi här. Eller jo, Fabbe är här. Ja, berätta lite om morgondagens program.
Nej, jag vet inte mycket. Det enda jag vet är att jag ska till Kungla nu och hitta någonting roligt att prata om imorgon.
Ja, just det. On this day.
Ja.
Hade du några uppslag?
Det är ett segment vi kör varje fredag.
Ja, jag vet. Mm.
On this day.
Ganska svagt segment, men
ja, men det, jag tycker ändå att det är viktigt. Ja. Det är viktigt att göra jobbet.
Ja, det gör det verkligen.
Nej, bland annat, jag tycker det är jättebra. Jag tisar lite.
Ja.
Det är 28 år sedan, 38 år sedan Mats Wilander vann Australian Open.
Mm. Och där, då undrar ju många, spelas Australian Open i december? Men det ska ju du berätta imorgon varför du gjorde det.
Ja, exakt. Det. Ja. En liten teaser.
Mm. En liten anekdot.
Kan ni googla när vi...
Ja. Myggarna. Så slipper ni galna. Bara spola.
Googla inte det.
Myggan, du är tillbaka på tisdag igen.
Tisdag.
Med nya speltips och en välfylld plånka. Och Niklas, du är tillbaka på torsdag.
Nej, torsdag.
Ja. Då skulle du, just det, komma med en lista. Eller vad det var.
En hemlista som kommer skaka om hela Sverige.
Ja, vad kul.
Lite mer intressant.
Ja, det, men det här, är, jag har ju fått höra om
det. Det är en bättre push. Man kan inte lämna ut hela det man ska tisa om.
Bara googla. Ja. Med det sagt då, så tackar vi för idag och så ses vi imorgon igen 7.00. Ha det så bra.
Tack, tack.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C More sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?